Nu sitter jag här med Carl. Hej Carl.
Hej.
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 Vi träffas ju nu här.
Ja.
Någonstans i Sverige.
Ja.
Du har ju hållit på med folkbildning ett tag.
Ja, faktiskt. Det skäms jag inte för att säga att det har jag gjort.
Ja.
Och jag tror att jag tror att det är ett litet resultat faktiskt.
Ja,
också.
Jag tror det också.
Ja, faktiskt. Och jag tycker det är faktiskt lite fint att vara med i det här stingoperationsbaserade folkbildningsprojektet som går på hela jorden. Tycker jag är lite trevligt att vi i Sverige kan vara med i det. Och bidra med det vi vet och det vi kan.
Ja, men det är väl lite på sin plats också.
Det skulle man kunna säga. Ja. Vi har väl så att säga lite och fylla upp kostymen med avseendet.
Absolut.
Ja, vi har ju stökat till det lite.
Ja, men vi har det.
Ja.
Och det är ju, det rullar ju in
ja,
i en, snart kommer hela vattenfallet.
Ja, jag skulle tro att det blir inte bättre alltså.
Nej.
Nej, det kommer det inte bli. Det kommer bli mer glada överraskningar för fler helt enkelt.
Ja.
Ja. Då gäller det att ha mys att titta på, till exempel som Magdalena tycker.
Fredagsmys. Ja, hon går ju knacka dörr och sen så skyndar hon sig hem till fredagsmyset.
Ja, är det inte fantastiskt?
Jo.
Hon har ju... Hon slår slag på folkbildningen också. Alltså.
Ja, hon har ju rekommenderat det fria innan.
Ja, jag har gjort det också. Ja, trevligt.
Hänvisat till dig.
Ja, ja.
Men hennes man är ju en speciell prick.
Ja, det kan man säga. Han är vår främsta professor när det gäller Jakob Wallenberg och valutaregimen.
Ja.
Landets stötepelare nummer ett. Jag vet inte, Magdalena har hamnat lite mellan två stolar där, som man kan säga.
Ja.
Hon sitter lite i split, ja. Skulle man kunna säga nu.
Men frågan är om man har en valutaregim.
Ja, jag vet
kan
inte.
Man ha demokrati då?
Ja, alltså, det verkar lite oklart med begreppet när man använder regim annars i de här sammanhangen. Det brukar ju företrädesvis förbehållas individer som typ Idi Amin, Adolf Hitler och sådana här va?
Mussolini.
Pol Pot och Mussolini.
Ja,
ja visst. Alltså Frank och sådana där. Så visserligen allihopa har stöd av Sverige, men det är inte på så att säga, den officiella sidan, det är på andra sidan så att säga.
Ja, nej,
så,
vi,
alltså, vi... Ja, Idi Amin gillar nog inte Sverige så mycket, nej.
Vi är ju neutrala.
Ja, ja,
och det betyder ju att vi jobbar med alla.
Ja, precis. Eller mot alla så att säga.
Ja, precis.
Vi behandlar alla lika illa för att tjäna på det själva.
Ja, så skulle man kunna säga det.
Ja.
Det var en bra sammanfattning.
Ja, det är lite så.
Men du,
det är trevligt.
Ja. Mm. När insåg du vad pengar är?
När insåg jag vad pengar var? Ja. Det var ju ganska tidigt sådär, alltså, men själva så här, vad det innebar implicit så här, det värde jag mig lite för att tänka på. Jag levde lite i självförnekelsen där. Jag tänkte att om jag bara låter bli att tänka på det där och ge fan i att tafsa på de som håller på med det där, så kommer det här att lösa sig av sig själv. Liksom.
Lite egennyttigt
så. Ja, men så kan man säga faktiskt. Det var inte så jävla lite heller faktiskt. Ganska rejält tilltaget. Mm. Ur ett egennyttigt perspektiv. Men ja...
Men du har sotat igen för det eller liksom kompenserat för det?
Nej, jag tycker jag har bjudit till lite nu på senare decenniet eller sådär kanske lite till. Ja, sådär. Nej, men det alla måste vi i den vägen vandra någonstans. Så det är en del är lite trögare i huvudet när det gäller att ta till. Liksom, man vill gärna envisas lite.
Ja.
Ja, då gäller det att vara envis åt andra hållet sen också. Sådär. Så att, ja, man får vad man förtjänar helt enkelt. Det är bara så.
Mm. Men det är väl lite så att ju mer man har haft fingrarna i syltburken...
Ja, desto mer känner man ju till. Alltså, det är ja, också det... så. Det går inte liksom att vara så att säga, helt okyst i sammanhanget och sen tro att man ska komma och förändra någonting man inte vet någonting om. Alltså, det går inte. Man måste liksom veta var stenarna ligger lite grann, annars går det inte alls.
Nej, men sen kan det ju vara så här lite att man får kanske en lite mer framträdande roll i folkbildningsprojektet.
Ja.
Om man...
Ja, har man något att bidra med så tillvida så man i sig så här, informationsmässigt kan leverera en massa saker som folk ganska lätt kan konstatera stämmer så.
Mm.
Men inte har någon som helst möjlighet att ta reda på något annat sätt. Alltså, det finns inte ens kommit in på banan. Då är det naturligtvis så går det mycket lättare än annars. Alltså, det måste ju till det här och nu. i det här läget. Och då blir det ju såna här synergieffekter som vi har nu. Liksom att det här sprider sig, det vidgar sig. Det växer åt alla håll. Det är organiskt på något vis. Och det är liksom en av de strömningar som gör att det här håller på att ta den form och det utseende som utvecklingen gör nu. Alltså det är fantastiskt. Mm. Faktiskt.
Men är det... Alltså det är en militär stingoperation.
Mm.
Går man ut och liksom säger precis vem som är vad och vad man ska göra? Och...
Nej, det gör man ju inte. Utan man får ju liksom anpassa sig så här till målpubliken eller målgruppen lite grann. Det handlar ju om, återigen, det handlar om opinioner, det handlar om opinionsbildning, det handlar om att skapa en optik, det handlar om att människor ska få ett budskap, ett signalvärde. De ska ta till sig det här på något vis och så ska få en känsloupplevelse. Och sen den känsloupplevelsen är sen för dem i en riktning. De blir arga, de blir glada, de blir ledsna och så vidare. Så där. Mm. Och sen gäller det att spela det vidare i den här reflexiva kontrollen som man försöker skapa en utveckling genom då hela tiden. Och då, nu har vi det här, liksom, det är overplay hela tiden. Man skjuter över topp då, alltså över grantopparna liksom. Och det konstaterar ju de också att Biden, han bara snackar massa jävla goja liksom. Och det blir bara värre liksom. Ja. Han är en idiot liksom.
Ja.
Alltså fait accompli, han är färdighavd liksom. Det blir inget där alltså mer.
Men är det någon som tar honom? Alltså,
på allvar?
Ja.
Ja, alltså det är ju klart att det är människor nu som märker att så att säga deras känslogrundande värderingar håller på att börja ifrågasättas, inte minst av dem själva. Och liksom, hur ska det här se ut? Och om alla andra genomskådar det jag har sagt, så att säga, vad jag står för. Ja, och sen säger jag ingenting själv, då framstår jag som dummast på plan. Liksom. Jag är ju liksom inte bäste liran på plan då. Alltså. Man förkänner sig inte som Jesus i det läget. Alltså. Då känner man sig som man har gjort något riktigt dåligt när alla andra konstaterar att man ljuger liksom, och inte har fattat något. Så det blir värdelöst då.
Ungefär som Robert De Niro nu.
Nej, men lite grann så.
Han satt ju precis här och sa hur bra Biden var.
Ja, men eller hur? Det blir ju kanske inte så jävla lyckat.
Nej, det kan ju
det man kan säga, så här, det är så jävla dåligt som man misstänker med på ganska goda grunder att De Niro faktiskt är så att säga, lite med i spelet mer än vad han har gett sken av, så att säga.
Ja.
Ja, alla de här utfallen mot Trump och så vidare. Ja. Och så där. Det känns som att...
Det är optiskt värre.
Ja, det är mycket optiskt. Alltså. Det är... Medveten optik skulle man kunna säga. Mm. Ja, det känns så.
Ja, det känns faktiskt så.
Mm.
Så det är lätt att man går med känslor, tänker man han är ond, han är dum.
Ja, ja. Sen tänker man efter lite så här, men vänta här nu alltså.
Kan det verkligen
menar du på
så?
Allvar att han skulle vara så jävla dum alltså? Ja, vänta, om man tänker efter så här, det var ju de här grejerna sa han också, det här gjorde han. Ja, men då fattar jag i alla fall så här mycket.
Ja.
Ja. Eller kanske rent utav så där mycket.
Ja.
Men nu helt plötsligt fattar han så här lite bara, det verkar konstigt.
Ja. Helt
jag tappar hela hjärnan liksom.
Samma med Biden då.
Ja, som för övrigt också kommer ihåg utvalda delar.
Ja.
Så där, det är konstigt där. Men han ska göra en Oscar också. Så här. Men jag tycker faktiskt att Recep Tayyip Erdogan är världen. En riktig Oscar alltså. Han har spelat bra under hela resans gång. Alltså.
Alltså,
mycket skicklig lirare alltså. Ja. För fan. Imponerande. Faktiskt. Ja. Men det finns ju en rad sådana alltså.
Ja, det finns en rad.
Ja, det gör det.
Men om vi säger Erdogan nu då. Det är, om vi summerar hans prestation, hans roll.
Ja.
Hur skulle du summera?
Ja, alltså han har ju en magnifik roll i den meningen, så att säga, ur det historiska perspektivet. Om man tänker då, vad var det här för någonting? Han, alltså Turkiets Gustav Mannerheim då. Ja, han heter Kemal Atatürk.
Mm.
Ja, det är liksom Mr. Turkiet. Mm. Ja, precis som Mannerheim med Mr. Finland. Mm. Det är bara ett problem i de här sammanhangen. Det är den djupa staten.
Ja.
Ja, den djupa statens befintlighet i det här. Det är ett stort problem i det sammanhanget alltså. Ja, och kemalisterna var ju liksom det här Daring Devlet, och det dök upp i den här tiden. Och han sa ju då i en intervju 2007 Erdogan att jag håller med om att det är alltid den djupa statens fel. Alltså, men att det här att det uppstod då vid Osmanska rikets fall, där det är väl ändå inte kanske riktigt sant. Det här har liksom funnits alltid. viktig i Turkiet. Och i den meningen kan man säga att är det någon som är då Turkiets... kommer att bli Turkiets hjälte eller vad vi ska kalla det, då blir det ju Recep Tayyip Erdogan, för han kommer ta bort den djupa staten och han känner till hur betydelsefull telekominfrastrukturen är för en underrättelsetjänst till exempel. Mm. Han förstår ganska så väl vad CIA håller på med i olika länder. Han förstår mycket väl vilka det var som gjorde attentater mot honom själv.
Ja, destabiliseringen.
Ja, allting så det. Han förstår de där grejerna. Mm. Och när han säger sånt här som att det här har funnits alltid, då minns han, eller minns jag naturligtvis inte, men han har ju läst på och han förstår alldeles säkert de här situationerna som rådde vid Osmanska riket, så är alltså det som varit freden i Lausanne sen då, och så lite vidare bakåt då med Balfour-deklarationen och lite ytterligare bakåt då med det här Sykes-Picot och härska genom söndring och såna här grejer. Mm. Och han förstår säkert också att den här Picot var den som låg bakom det här armeniska folkmordet som han får skulden för hela tiden när Erdogan förnekar och såna här grejer. Ja, och han hajar ju de här prylarna ganska bra. Mm. Och han kommer ju kunna lösa upp det, och dessutom är han ju, han har ju sålt in sig då från början då som någon form av religiös micklare då, i det här, och ska liksom, och det är ju en poäng i det, därför att det kan man ju börja med i den ända, precis som en annan här har gjort i Saudiarabien. Han börjar ju på den bogen, men han väl hade så att säga kommit in i båten och tagit dem i klorna så här, då var det inte läge att släppa greppet, då blev det sekularisering istället av allt det här, va. Helt plötsligt var att nattklubbarna öppna och slöjorna borta.
Det gick ju bilen.
Det gick liksom undan värre. Mm. Och det är klart att man ska närma sig det här problemet och ta tag i det, därför det som var på innan 2020-talet där, när man från västsida införde det här med sunnisektivistisk extremism, och det här med wahhabismen och det här, och saudiska kungahuset efter det här arabiska upproret 1916 där. Och det här var ju liksom sådana grejer som spelade en stor roll, därför att det var, innan var det ganska sekulärt i Mellanöstern då. Mm. Det var inte mycket med den här extremismen, utan det var något som heter panarabism istället. Och det var ju ingenting som västmakterna var intresserade av för sin exploatering. Och därvidlag när Frankrike då anser att man bör använda metoden härska genom söndring för att styra Mellanöstern, så ja, då blev det ju som det blev liksom. Det var aldrig något att be för.
Nej.
Det var bara så.
Men du, han tycker ju Sverige är...
Ja, det är märkligt.
Ja,
världens mest fantastiska.
Ja, alltså...
Men vet du vad? Nej. Han kan ha märkt att det blev en turk till.
Ja.
På 1930-talet.
En vallenturk.
En vallenturk, ja, precis. Gustav Oskar, efter avslutat värv i Asien. Ja, kliver på där och blir turk.
Ja.
Ja, alltså man ska vara lite fräck om man säger så här. Det var väl aldrig så han var där och såg om djupa statens hus och intressen främst.
Nej.
Det tror inte jag.
Nej. Det är lite som Raoul.
Det skulle kunna vara så också. Det är inte helt omöjligt.
Nej.
Jag vet inte. Det kan ju finnas ryska arkiv.
Det kan göra det. Uh-huh. Och det kan ha hotats med att det kanske ska användas.
Ja, det var ju lite sådär konstigt det där med Josef Stalin. Det får jag säga. Så, jag vet inte. De verkar ligga på lite om det där.
Uh-huh.
Nu har de klivit ända bak till Peter den Store här. Uh-huh. Såg jag. Peter den Store, ja. Det var konstigt det. Han tog bara tillbaka någonting som de hade blivit av med där tydligen.
Ja.
Jag vet inte. Mm. Och där var det ju också en annan... Men om man skulle kliva så långt bak i tiden då... Då var ju den här Charles Dussin i farten då. Alltså. Och han stökade till det. Men han stökade till det med Turkiet. Alltså, det blev ganska dryg nota på det där. Vi höll ju på att betala på det långt in på 1900-talet där. Ja, det blir dyrt det där. Alltså.
Ja, de är långsint.
Ja, hade man inga möjligheter själv, då fick man lura andra. Helt, det var svenskt alltså.
Ja. Ja.
Redan
men,
då.
Men strategiskt, de sitter på information och sen så har de en joker i leken. Eller
men det är det här lite grann. Men det är ju det här liksom, man får se det över tid liksom. Hur kommer sig allting att det blir så där? Det är stormaktstiden börjar, Gustav den andra, och de lägger under hela Europa. Och sen har han otur när han åker hem då, och så blir skjuten i skallen då, liksom, bakifrån. Och det här vanliga köret, för han redde ut i dimman var det då. Ja, men då gjorde han i alla fall. Och sen så,
han sköt sig själv bakifrån.
Ja, ungefär. Ja, men så var det ju så tur då, för då hade ju duktig Axel varit i farten ganska länge där. Och Stockholmsbyråkratin hade ju kröp ju sedermera fram då, han dog ju 32 år, och sen Stockholmsbyråkratin så att säga gick på expansion 1648 i med Westfaliska freden då. Och då hade man ju då hemma i Sverige massa idéer om det här med banker. Men det dröjde ett tag innan det här slog igenom. Och då så, men man hade i alla fall börjat skicka båtar till USA på den tiden. Och Delaware, det hade man ju gjort i alla fall. Mm. Och man hade börjat med liksom lite sådana här handel med människor och sånt där. Som trafficking heter det idag, men det hette det inte då. Liksom. Men man var ju liksom på bollen tidigt.
Ja, och med
slav. Ja, visst. Mm. Och så. Och sen så kom ju då den här 1668 kom ju då den första riksbanken då sådär. Och det var ju påpassligt nog sonen då till han som finansierade de här härningarna av Gustav II Adolf då, som fick äran att öppna den här banken. Men han fick ju lite mer skuld eller bankkreditivsedlar utgivna än vad han hade mynt inlånade. Yep. Så det där gick ju inte så bra. Liksom. Det var lite tokigt så han blev dömd till döden. Men det blev ju ingen död i alla fall för det där då. Men sen så blev det så dumt så när Stockholmsbyråkratin då, när den började sprida sig då, så att säga, den understödde införandet av de här centralbankerna. Mm. Och när det var liksom etablerat både Stockholmsbyråkratin och centralbankerna spelade det liksom inte så mycket roll med något annat sen. Mm. Sen hade liksom den här strukturen gått under jorden bara. Mm. Och den här strukturen just nu är ju liksom vad man försöker göra upp med de här centralbankerna eller centralbanksystemet som egentligen bara är en kuliss för att dölja att det är de enskilda privata bankerna som styr allting genom sitt penningskapande och genom betalningsmedel som består av enskilt kontrollerad räntebelastad skuld.
Ja.
Ja.
Och där är vi ju i en kollaps så att säga.
Mm, men det har vi ju varit sett. Sen 31.
Ja, faktiskt.
Ja, införandet av Bank of International Settlements, alltså internationella regleringsbanken.
Man visste det ändå.
Ja, visst. Och en av de ledande figurerna inom Bank of International Settlements där på 30-talet var Thomas McKittrick då, och hans mentor hette Jacob Wallenberg. Eller Marcus Wallenberg var det. Och ja, dessutom så när det kom till reformationen av det tyska banksystemet, som var en av de delarna som måste till för att världsekonomin skulle återhämta sig då.
Mm.
Ja, reformationen, den som satt som rådgivare eller huvudrådgivare i det där till Hjalmar Schacht, vad hette han då? Han hette också Marcus Laurentius Wallenberg, men nämligen samma gubbe alltså.
Ja.
Igen, han satt på 38 stolar igen som vanligt. Ja. Ja, och bestämde allting.
Mm.
Ja, och resten av världen trodde att det var olika gubbar.
Ja.
Annars hade de inte gått med på det.
Nej.
Nej. Eller trodde, jag vet inte hur det gick till egentligen.
Nej.
Det måste ju vara något jättekonstigt. Fattar de inte att gubben bestämmer ju allting? På alla poster. Mm. Tänk om en jävel börjar gynna sig själv.
Ja, ja, ja.
Men det var ingen som kom på den idén av någon anledning.
Nej.
Nej.
Men alltså det här informationsövertaget som de har haft.
Ja.
Alltså kvantumdatorer skär emellan på alla transaktioner.
Ja.
Och skapandet av betalningsmedel.
Ja. Och avlyssna alla andra.
Avlyssna.
Så fort någon tänker köpa och sälja någonting så vet de att innan de vet det själva ens.
Ja, ja precis.
Ja.
Men du, vad är Q?
Ja, det är bokstav 17.
Ja, det är det. Nummer 17. Och den har ju fått, det är en fin bokstav.
Ja, ekvilibristiskt. Nej, men ja, det är väl en sån här rörelse. Eller rörelse. Det är väl ingen rörelse. Det är det som man säger, det är ghost in the machine egentligen så här. Och det är för att skapa intresse kring de här frågorna. Lite mystik och så här. Och
lite man, förståelse.
Ja, jo. Man ska få folk att liksom börja leta lite, rota, tänka i de här banorna. Hur kan det här sitta ihop liksom, och så vidare.
Vem känner vem?
Ja, så där. Det är ganska bra. Och konstatera att nu kommer den här jävla Marcus Laurentius igen här. Nu är han på nytt i farten här och har gjort det här också för säkerhets skull. Alltså.
Mm.
Ja. Och så att säga öka den individuella så att säga, processbarheten. Att folk försöker leta efter saker de faktiskt egentligen minns. Borde minnas i vart fall. Alltså börja få processerna att funka. Inte bara gå liksom där och vänta på att det ska hända någonting så räddar de så de slipper börja tänka.
Jag tänker lite avprogrammering också.
Ja, men det är ju lite grann det är. Ja. Avprogrammeringen är ju att skapa en annorlunda process. Alltså en annorlunda processuell utveckling.
Mm.
Att man hela tiden vidgar sin förmåga att hantera de saker man faktiskt redan är medveten eller åtminstone undermedveten om.
Ja,
plocka in det. Ah, det är ju där. Det såg jag ju där.
Ja.
Och så vidare. Alltså den här epifanesupplevelsen, aha-upplevelsen och så vidare. Alltså vidga det egna sinnet. Eller då, som man säger då i yogamamma-sammanhang. Då, alltså man, då kommer dimensionerna vara galaktiska rådet. Men det är inte riktigt, det är inte hela sanningen. Alltså det finns lite andra sätt att se och uttrycka det där också på.
Men vi behöver inte raljera över det, för att det fyller en viktig funktion.
Det är klart det gör, jag säger det ju. Det är klart att det gör det, du måste ju börja någonstans.
Ja.
Men sen är det ju kanske lämpligt att gå vidare därifrån och konstatera att fan, här finns det ett namn, här finns det en gubbe, här finns det en handling, här finns det en utvecklingsriktning. Här finns en konsekvens.
Ja,
så här blev det. Ja,
ja.
Så.
Men du, Q-kvantum,
ja.
Folkbildningsprojekt, strategisk planläggning.
Ja.
Nytt finansiellt system.
Ja, så är det ju också. Några saker är ju liksom alltså allmängiltiga eller saker som är kritiskt avgörande för samhället. De ska naturligtvis inte hållas av enskilda nyttomaximeringsintressen. Där ingår till exempel det allmänna betalningsmedlet.
Mm.
Det allmänna betalningsmedlet är fundamentet för arbetsdelningen. Så arbetsdelning innebär att alla människor ska inte behöva göra allting, utan man ska kunna dela på arbetet då, enkelt uttryckt. Ja, en ska kunna slå i en spik, en planka, en ska kunna skotta lite grus, någon ska göra det och det. Men problemet är ju det här att folk har ju en tendens att vilja då vara för mer än andra i det här, och då har det blivit så här vansinnigt skevt då därför. Och det här handlar ju liksom att man måste ju acceptera någonstans så här att lever inte omvärlden och jag är ensam på jorden, då blir det tillvaron riktigt lika rolig. Man har liksom ingen användning av en sportbil om man är ensam på planeten.
Nej.
Det kommer imponera på ingen exakt alltså.
Men du, ja. Jag pratade med någon igår om Kuba.
Ja.
Och då hade ju han pengar. Vi kanske kommer återkomma till det. Men han hade pengar då.
Ja.
Men han hade ingenting att handla.
Nej.
Det fanns ingenting att handla.
Nej.
Så att lite är ju så här att för de som då vill rädda sina pengar så är det, om vi säger att du har 1 miljon och så håller du jättehårt för dem.
Mm.
Men om vi säger att allt annat faller.
Mm.
Det finns ingenting att handla.
Kan du sitta och hålla din jävla miljon?
Ja.
Ja men så.
Ja, det blir ju liksom det blir ju
jättehårt. Jo men det här är ju lite av dilemmat då, att människor har en syn på sig själva först och främst då.
Ja.
Lite grann så här att människor har en syn på sig själva som gör att de upplever ett behov av yttre bekräftelse.
Mm.
Alltså de lider lite grann av ett självförakt i den meningen.
Mm.
Och därför måste de så att säga hela tiden ha bekräftelse utifrån på att de har ett värde. Att bara betrakta sig själv och sina egna tankar och känslor, det räcker inte för dem för att känna sig värda någonting. De känner sig ovärdiga helt enkelt. Ja, och då blir det att de måste ta ut det här någon annanstans ifrån. Men därför blir ju ofta det enkla exemplet att ta upp, det är ju det att säga att ja men okej då, vi tar bort alla andra människor på planeten.
Mm.
Och du har alla pengarna.
Ja.
Ja men good luck, vilket nöje liksom.
Ja.
Ha det så roligt. Hej då.
Nej, det blir,
ja, blir inte speciellt roligt. Nej.
Nej.
Och det är ju det här så att säga självkänslan, alltså känslan individen upplever vid en betraktelse av självet eller betraktelse av självbilden.
Mm.
Hur ser jag på mig själv alltså? Ja. Det är i den här känslan, självkänslan då, den är svag alltså. Den är osäker, den är oroande. Mm. Det finns inget lugn, det finns ingen trygghet, det finns ingen harmoni.
Nej.
Alltså det finns ingen förnöjsamhet i den, utan det är en oroskänsla i det där. Det är en jakt. Det måste gå vidare.
Mm.
Det måste liksom till någonting i det här.
Jakten på illusionen.
Ja, men så alltså. Vi jagar solkatter.
Ja.
Ja. Jo, men det är ju det handlar om. Vi jagar solkatter liksom. Och där är det otroligt viktigt i det här då. Det kan man ju säga att det här med dimensionerna, och jag ska du veta att vet jag inte får raljera om det där, men det här med dimensionerna och de här sakerna i alla fall då, man måste vara så pass ärlig och i det här skedet måste man börja vara det faktiskt, för nu handlar det om självbetraktelsen, det handlar om självbilden, det handlar om självkänslan, det handlar om förståelse av det egna självet, ja, rollen för självet i det här, egots del av självet. i det här. Ja. Ja. Och då handlar det någonstans att, om att man måste ta tag i sig själv nu. Mm. Det är bara då det här kan gå framåt. Och bara aldrig så lite nu i den delen kommer att göra otroligt stor förändring på helheten. Det är ju det liksom. Om alla bara ändras i en liten procent, då skulle den totala förändringen hos alla människor vara enorm. Mm. Det skulle vara liksom välta hela systemet liksom.
Men det är ju lite det här Hunger Games, alltså vet media har ju, ja men han hamnade på gatan, han gick i konkurs, alltså så vi har ju blivit systematiskt skrämda också.
Jo, men det är det som är poängen här. Alltså individen är ju inte rationell om den är känslostyrd. Och den är ju känslostyrd. Ja. Liksom. Så det finns liksom ingenting att diskutera i den ändan. Ja. Utan det är verkligen så att när man från då den djupa statens sida till exempel tidigare har planerat det här. Att man, ju sett, man räknar ju då på liksom vilka effekter vill man uppnå. Och så, man har ju en målsättning alltså. Och så mäter man ju bara ut då liksom det här. Vi kör det här då med corona till exempel. Och det kanske inte räcker här. Då får vi ta corona 2 eller 3 eller hur många vart det då?
Jag vet inte.
Vart det inte 4 eller 5? Eller?
Jo.
Ja, men sådär. Och sen kom fladdermusviruset och sen kom apviruset och sen kom tigerviruset och myrslogsviruset och allt vad det var.
Ja.
Sådär. Och så mal de på sig. Och det är klart, ja men du vet, det där. Och då, det är klart att folk blir ju liksom, men å andra sidan så blir de också så lite blasé på det här. Det blir mättat. Det tar inte samma, det får inte samma fäste i anslaget längre.
Nej, men det har ju gått så.
Nu skiter väl de, folk i allmänhet. De skiter väl i vad, liksom, vad de där säger nu. Liksom. De kan väl dra åt helvete.
Ja, men nu ska jag ha min frihet bara. Och det är för att vi har blivit utsatta för så mycket under så kort tid.
Ja, nu men det handlar ju
inte en grej till.
Nej, men det handlar ju om det också nu här. Kan man säga också att det här förr hade det här gått hem alltså. Mm. Då hade, och dessutom, det är ju det här med koka grodan, alltså man kokar långsamt och då anpassar sig folk, då hinner det inte bli någonting, men nu är ju så man komprimerat exponeringstiden i det här, så nu händer allting på så kort tid och nu blir det så här, men du sa ju för fan klockan 11 i förmiddags din jävla idiot att det aldrig mer skulle inträffa det här, nu är klockan 1:30, nu har det hänt 3 gånger sen du sa att det aldrig mer skulle inträffa, fan är du helt skadad i skallen.
Men du vet bara, du scrollade på samma sida,
ja.
Bredvid varandra, så kunde uppslagen vara helt motstridiga.
Ja, men så alltså. Och det är ju liksom exponeringen av det här att ja, men de där går inte att lita på helt enkelt. Nej. Och allt det här så att säga, reflexiva kontrollspel, det har ju gått ut på att då exponera medierna i de här sammanhangen. Och det här är ju sån grej som att vad ska komma nästa steg till exempel. Där har ju Q då... eller Q-rörelsen eller vad man ska säga som med rätt så stor sannolikhet en militär verksamhet egentligen då, som ligger bakom det här med hjälp av de här kvantdatorerna och så vidare. Och ja.
Posterna, alltså det är ungefär 5000 poster och de är ju skrivna alltså utifrån en strategisk planering baklänges kan man säga. Så man börjar från ett så.
Ja. Och det här då så att säga, en liten karta kan man säga då för vad som ska hända och så vidare. Men problemet för oss i Sverige är ju då liksom dels att vi sitter där vi sitter och liksom och dels då att Q främst vänder sig till en anglosaxisk eller amerikansk snarare publik i den meningen. Och det är ju som, därför kunde man ganska tidigt säga att det här kommer ju genom det amerikanska valet, kommer det här genom den amerikanska politiken, kommer det här att slå in här, så, men det kommer börja i Ukraina. Och så man har ju redan från början kunnat se vad som ska hända. Och de övergripande målen i det här när det gäller att motverka den djupa staten då, det är ju naturligtvis att ta bort de här övergripande strukturerna, det vill säga att ta bort EU, ta bort NATO och EU, eller Israel i sin nuvarande form och tappning som konfliktmotor i Mellanöstern. Så där. Och så det är inte skitsvårt att räkna ut det från början. Liksom. Det kan man nästan se på en gång att det måste bli så här om man vet vad det är för något. Det där måste de göra sig av med helt enkelt.
Ja, men de har ju varit skickliga ändå, amerikanerna, alltså i det här Q-folkbildningsprojektet. För att hela tiden har det varit så här, ja men personerna i skuggorna, alltså Mr. P. Och här har de ju räknat baklänges och kommit fram till att det är Wallenberg. Så att nu har ju...
Jo, men det är så att säga, det tar ju tid, men de kan ju inte fortfarande inte... Alltså, Wallenberg kommer inte exponeras... förrän efter mellanårsvalet. Det verkar inte alls trovärdigt. Det kommer ju peka mer och mer och mer och mer. Men det kommer inte bli rak text. Alltså de måste sätta, så att säga, rensa senat och kongress först, ja, i det här. Och de har tillräckligt med tid och problem med att förklara för den amerikanska befolkningen det här med skuldmättnad och inflation. Det går ju liksom minst sagt trögt.
Ja, det gör det.
Det går milt uttryckt trögt alltså.
Prishöjningar, ja.
Ja, och det här. Det där är ju ett dilemma. Vi har det samma dilemma fast inte riktigt på samma sätt. Här är det ju betydligt lättare med den här bolånemarknaden som alla upplever att de är rika på då. Mm. Som helt plötsligt börjar innebära något lite mindre rikt. Mm. Och rent av, om du vill se illa nu, kanske rent utav gör att man blir kanske lite fattig, ja, och så vidare. Och det här är ju någonting som jag har sagt hela tiden, att det måste bli liksom någon form av regional eller nationell anpassning på det, eftersom det är olika kulturer, man ser på saker olika. Och det är klart att Finland verkar ju ha satt sig i ett riktigt läge här tillsammans med Sverige då, naturligtvis, som är själva huvudmotorn i de här frågorna egentligen då. Mm. Och nu ställer sig då Niinistö upp och säger att när vi gör som Sverige.
Ja.
Mm.
Och sen är det ju, om vi säger, Finland har ju kanske inte fullföljt
vissa åtaganden i alla avtal. Nej, det kan man ju säga. Till exempel de som hade med Sovjetunionen. Så som man ska hårdra det där, så har ju, så att säga, Finland förverkat sin självständighet, ja, i den meningen.
Genom att de har brutit
mot de här avtalen som var då tidigare och efter finska vinterkriget och det där. Och det kan man ju tycka liksom, det verkar lite löjligt, men någonstans är det så här, och säger man så här, då skiter vi i den här rättsliga detaljen och då skiter vi i de här. Ja. Och så har vi ingen sån rätt längre. Och då kan man säga så här, då har vi fått en situation där stället, då gäller det definitivt som har de största militära musklerna.
Ja.
Då är det som spelar roll.
Och då kan man säga, då är Finland
ganska lätt plockat.
Och för ganska ryskt.
Ja, ja. Och jag tycker det i och för sig, jag önskar inte så, men alltså, det skulle vara en poäng om ryssarna invaderade Finland och snodde prisbucklan från VM i hockey.
Ja, det vore perfekt.
Så fick de inte den på hemmaplan då liksom.
De fick ju inte vara med för Ryssland själva. Men nu fick de den indirekt, så slapp de ju göra jobbet.
Ja.
Nej, det hade varit väldigt roligt.
Ja, men ska jag skoja om det där? Alltså, men ja, sådär. Det är liksom, det är lite på G då, om man säger det, samma sak med Ukraina. De verkar ha svårt med sin konstitutionella grund också.
Ja.
Vad är egentligen Ukraina för något? Vem är det som styr det här? Och hur har det gått till egentligen? Vilka är det som har ratificerat det här landet? På vilka grunder egentligen? Det är lite olika.
Ja, men enligt FN så har de ju inte ens lämnat in.
Nej, just det. Det är liksom ett problem, kan man tycka.
Så om vi säger att de inte har fastställda gränser, så hur kan de då vara suveränt?
Ja, jag vet inte ens. Och det är ju konstigt det här. Och om nu de vill ju anfallna då, då måste man ju liksom, det minsta man måste göra då, om man ska förhålla sig till internationell rätt i de här sammanhangen, borde ju vara liksom att de här länderna förklarar krig mot varandra som instans. Men om man inte är något land i en konstitutionell mening, blir det oerhört, då finns det ju ingen part alltså.
Nej.
Man har ingen motpart att förklara krig mot.
Och man verkar ha glömt också att Ukraina var ryskt, och det vi pratar om nu då i klartext är ju att rent juridiskt så tillhör det ju fortfarande Ryssland, om man nu, eller Sovjetunionen, ja, om man nu inte har fastställt gränser och blivit alltså
en suverän nation i någon form av offentligt sammanhang som gör det här berättigat. Men, utan nu är det ju någon som tänker, vad ska man säga? Det är ju lite så här, ja, folktro eller på så här, men
ja visst, faktiskt.
Ja, sedvanerätt eller sådär. Alltså, lite konstigt kanske.
Men Magdalena hade ju väldigt svårt där med invasion. Och
Ja. Nej, men Magda är ju bra alltså.
Hon stannade ju väldigt många gånger i ett och samma problem.
Ja, nej, men hon är bra, i några avseenden. Så det är ju det där med den här Friberg som är lite älgest. Alltså, så det verkar lite. Men, jag vet inte. Vi får väl se. Det visar sig alltså.
Mm.
Hur det är helt enkelt. Men hon har ju goda smaken att tala om vad folk är. Titta åt förhåll i alla fall, och det får vi tacka för. Alltså.
Ja, det
är lite originellt. Det är ju statsministern hjälper till, alltid uppskattad. Alltså. Ja, tack Magdalena, tack.
Vi tackar väl. Men du, om vi tittar lite framåt då. Ja. Många undrar hur det här nya finansiella systemet.
Ja.
Vad tror du? Alltså, hur kommer det bli en blodig övergång, eller kommer vi...
Ja, det kommer ju bli så smidigt som möjligt. Ja. Alltså så. Och vad blir det för någonting? Då alla tänker på sin egen plånbok när de ställer frågan. Alltså.
Ja.
Och Ja, vad ska jag säga egentligen? Vad är värt någonting? Vad är liksom realvärdeförädling för någonting? Vad är liksom betydelse för människor? Vad spelar de? Man kan säga så här att en sak i alla fall, en sak är ganska fundamental så att säga. Utan det så spelar det ingenting så stor roll i alla fall. Och det är ju livet då. Utan livet så spelar det ingenting så särskilt stor roll. Då är det ju ingenting.
Och hälsan.
Ja, alltså, men lever man inte så är man ju åtminstone inte levande. Då är man ju död i alla fall.
Ja, men det är man ju.
Ja, och då kan man ju misstänka att det är kanske är annorlunda än att vara levande. Annars hade det ju liksom inte heta olika då. Sådär. Och då kan man tro att liv måste vara något vi har i botten på det här. Ja, någonstans fundamentalt i värderingsskalan liksom. Och vad är det som är realvärde? Det är någonting som är livsbejakande då. Mm. I den meningen. Och hur ska man säkerställa att det här inte korrumperas då? Ja, då måste man ha liksom några saker som är kopplade till det där i olika omfattningar då för att se till att det inte bara går att expandera hit och dit eller handlas med för att, ja, så att säga, egenvinningsskuld och så vidare. Och det är ju inte egentligen så jättesvårt då, när man, om man till exempel så här, en valutahandlare, vad är det för jävla skojar egentligen? Och borde en sån existera i akt och mening som verksamhet? Det är klart att inte gör det. Liksom. Det är helt icke-produktiv. Ingenting. Det är ju bara skit. Liksom. Ja. Och så vidare. Och ja, de här klena eller löjliga ursäkterna om liksom varför de existerar och så vidare. Och för det fördelar kapital och så bla 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 bla. Det är ju liksom, man tror ju som en helvete är de efterblivna. Liksom.
Ja.
Ja, det är ju lite så alltså. Då är det ju som moraliskt efterblivet som man tror inte det är möjligt ens. Alltså. Ja. Men ät era jävla pengar då. Nu är det ettor och nollor så det är inte som ett i alla fall.
Nej,
det är helt säkert. Så. Ja, det är lågström också. Så där, så det, ja.
Ja, växelström.
Nej, men det är också så.
Det är lite kul.
Ja.
Växel.
Ja. Ja. Ja, nej men då, i alla fall då så...
Det
var inte ens kul. Nej, det var jävligt. Jag snackade för mycket med Conny sista dagarna så därför jag reagerar inte ens. Jag hör bara hur han låter. Sådär, så det är väl det. Mm. Nej men alltså, vad blir det här för någonting? Och det blir vad vi gör det till, ska man säga. Att det finns ju liksom en... Man vet ju vilka liksom värden som är ingångsvärden. Mm. Ja. Man vet vad vi ska någonstans. Hur vi tar oss dit. Det är upp till oss själva fortfarande i det här. Det blir så bra som vi förmår att göra det. Är vi inte förmögna intellektuellt att fatta bättre beslut än vad vi har gjort och lär förbehålla likadant. Så kan man säga så här. Det blir så bra som människor är mogna att förstå att det är bra.
Men jag känner att det är lite Stockholmssyndromiskt när man pratar. Det är precis som att man tänker så här, ja, men är det verkligen bra liksom med det här nya liksom? Och så tänker man så här, vi sitter ju här och har varit slavar hela livet och vi får ju i alla fall ett mål mat.
Ja.
Alltså friheten, kan det vara något att hänga i julgran?
Ja, men man kan väl säga så här. Jo, ja, det är ju rädslan, men man kan väl säga så här också. Ja, men om man nu ska hänge sig åt det tankesättet kan man väl säga så här. Ja, men hur många kan uppleva någons annan individs känslor? Mm. Ingen. Mm. Man kan bara uppleva sina egna. Ja, men då kanske det vore finurligt att utveckla sig själv då istället. Mm. Det kan ju vara en bra grej om man vill liksom, ja, ha en bättre förståelse av omvärlden och sitt liv. Det är ju klart att om allting är osäkert och obehagligt, då är det ingen bra liv.
Nej.
Nej. Men ju mer man förstår av sig själv och omvärlden, och därigenom omvärlden ska jag säga, ja, desto bättre liv har man.
Ja, ja. Så är det.
Och det är liksom det är inte egentligen svårare än så. Och det är klart att nu har ju vi haft ett väldigt sådär, ja, välorganiserat skulle man kunna säga från samhällets sida om man vill vara lite snäll. Mm. Det är ju vänligt uttryckt alltså.
Ja. Ja,
det är välorganiserat helt enkelt. Ungefär som mental träning i hjärntvätt liksom. Det,
ja.
Det är svenskt sätt att formulera det på. Ja. Och människor har ju då till varje pris tvingats till att låta bli att tänka eller tänka på fel saker. Men det är ju så att det behöver ju kanske inte vara så jävla obehagligt. Men det gäller ju att få folk att upptäcka att det inte behöver det. Utan faktiskt, men det kan ju vara lite roligt att komma på saker själv. Och, ja, inte minst om sig själv kanske och konstatera att ja, fan vad mycket lättare det känns när jag säger så här istället när jag förklarar någonting och så vidare. Och det kan man ju faktiskt... nästan förutse nu att det är vad som kommer hända. Folk kommer att börja. Alltså de är ju riktiga jävla kommunikationskatastrofer i den meningen gällande sig själva. Det är ju så. Utan man pratar ju alltid i andra, tredje person. Så. Fast man menar sig själv. Man vill ju inte. Du menar att jag vill ju inte, att du inte vill. Alltså.
Man pratar alltid för andra.
Ja.
Men du, jag tänker så här att om vi skulle ge en liten bild av vad det kan bli. Om vi tänker att vi är vi sitter i fängelse.
Jaha.
Och så har vi liksom, ja, vi får mat där liksom.
Ja.
Så vi måste inte kämpa för det.
Nej.
Så om vi säger att, vad behöver man egentligen? Om vi säger att man har det grundläggande, då blir ju inte jakten på det viset att man måste ha tre jobb.
Bara nej.
Så om vi säger att man ger folk den tryggheten.
Ja.
Vad hade hänt då? Alltså vad behöver vi egentligen?
Nej men alltså det är ju klart att det är ju välmågan, eller hur vi ska uttrycka det då i det här. Den är ju liksom beroende på en rad olika saker. Och det är ju inte... Ja alltså... Vad ska vi göra och varför ska vi göra det? Mm. Så. Och det är ju klart att... Ja, det behöver ju inte ha en banal filosofisk materialistisk grund alltid, saker och ting. Det behöver inte vara så. Man kan ju faktiskt, vad finns bortom kröken? Man skrattar inte åt samma skämt idag som man skrattade åt för 10 år sedan. Eller rent av kanske 3, 4, 5 år sedan då. Ja, och det gör ju någonstans också att vi vet ju inte vad morgondagen innebär.
Nej.
Vi vet inte vad vi kommer uppskatta. Vi vet inte vad vi kommer finna glädje i. Och vi vet inte vad vi kommer finna lugn i kontra vad vi idag finner lugn, ro, tröst, återhämtning, förnöjsamhet i.
Nej, men man kan ju säga att i den här jakten så är det ju många som har fått se sin kreativitet dö, så att säga, för att det har gått så mycket till att bara egentligen kunna överleva.
Alltså, ja, jag fattar liksom precis vad du menar, och tror jag i alla fall.
Ja.
Och det är klart att det är ju naturligtvis så ett sånt här system måste likrikta utvecklingen.
Ja.
För att det trycket ska öka på individen. Det ska bli mindre tid över till reflektion och eftertanke. Mm. Mindre tid till personlig utveckling och så vidare i det här.
Förstås.
Så det är liksom by design som systemet ser ut som det gör i den meningen. Det är ju så att säga för att bevara sitt eget utseende, sin egen inneboende funktion och karaktär.
Mm. Så när vi pratar om pengar så är det ju, alltså de stora vinsterna är ju inte bara att vi får ett nytt finansiellt system, utan det är att vi tar bort en del av den pressen.
Ja.
Ja. Och vad händer då? Ja, men då kan vi...
Ja, men det är klart att det blir ett oerhört dilemma om man, så att säga, man måste, så att säga, ha en materiell status för att skaffa sig själv anseende i det.
Ja,
och
så här.
Och där kan man ju säga så här, om man för, men det är väl liksom lite grann, vi kan ta exemplet vad vi själva håller på med nu i det här. Det är ju liksom ingen som tittar på det vi håller på med för oss som personer i förhållande till någon filosofisk materialistisk funktion. Alltså, utan vi håller på med det upplysningar, alltså, tala om att ja, men så här ser ut tillvaron ut, alltså, för oss här i Sverige och resten av jorden. Då, och det korrelerar med varandra då på ett sätt som gör att vi hamnar i liksom en geopolitisk ganska spetsig situation i vad som kommer nu. Och vi kanske ska, så att säga, försöka upplysa våra medmänniskor här i land och i omvärlden om hur det här ser ut. För att vi kanske framgent ska kunna undvika att hamna i den här skiten igen då. Till exempel. Och då kan man ju säga så här, då får man ju helt plötsligt börja ta hänsyn till hela jordens befolkning, och vi kanske inte ska liksom uppfinna vätebomber och atombomber, atomvapnet, och börja sprida det här med skräck då med terrorbalansen och kalla kriget, hålla på med sådana här grejer. Det kanske var en dålig idé, alltså, så här i efterhand.
Jo, men sen kanske det är, om vi ska ha ett samhälle så är det ju väldigt bra om folk förstår hur samhället fungerar och är lite intresserade av någonting mer än sig själv och sin materialistiska nytta.
Jo, och det, men visst. Så. Ja. Och jag tror att det är en sån grej som, ja, så att säga, ingen vill verka snål. Va?
Nej.
Och när det här väl kommer, Och då kommer många kliva på direkt bara för att inte verka liksom giriga. Mm. Och sen kan man säga så här, sen kommer ju ett steg sen då, sen kommer ju skuldkänslorna. När man faktiskt erkänner för sig själv då att fan, här var jag nog lite väl så att säga, plånboksorienterad. Mm. Och så vidare. I det här. Men det är ju i alla fall att man är inne på så att säga, bättringens väg då. Till en tillvaro när man kan försonas med sig själv. Så, och kan man försonas med sig själv, alltså förlåta sig själv. Ja, då kan man också börja förlåta andra. Och då blir ju liksom världen en bra, mycket bättre plats i den meningen. Och därför blir jag extra lite trött då på yogisarna ibland då, eller ja, dimensionsmänniskorna sådär. Yogamammorna brukar inte hålla på sådär, de är mer straight on alltså. Men dimensionerna, det är lite grann att om vi bara sitter och väntar på arslet och inte liksom gör vårt arbete med oss själva. Mm. För vem fan ska göra, vem fan är det som ska förstå mina egna känslogrundande värderingar bättre än jag själv liksom. Mm. Det går ju inte ens liksom.
Nej. Och sen är det så att ingen kommer att hållas ansvarig. Alltså, om vi säger så här. Vi har alla blivit lurade. Så att man har jagat och kanske sett till sig själv i det här systemet.
Ja, det är ju så.
Ja, men det är ju så. Och det har ju alla gjort. Sen har ju kanske, ja, alltså lite till mans. Men sen har ju vissa kanske mer uttalat gjort det på bekostnad av andra.
Ja, alltså, så är det också.
Många har egentligen bara försökt överleva.
Ja, så är det också. Alltså.
Och skjuta till sig lite extra fördelar.
Mm.
Men det här ansvarsfriheten så att säga, vi pratade om det liksom att alltså, vi pratade lite om naturen faktiskt. Alltså, vad gör vi med våra hav och sjöar och kan det finnas liv om det dör så att säga? Och då pratade vi om just att om ingen vet vem som är ansvarig och ingen är ansvarig och alla tänker att det där gör säkert någon annan och de vet inte mer än vad de själva gör, då kan det mycket väl vara så att ingen gör det. Och ingen vet att ingen gör det.
Ja.
Och det är där ansvaret kommer in. Och den börjar ju med oss själva.
Ja, men så är det ju.
Ja, så att vi har ju ansvar.
Då får man säkerställa att någon faktiskt tar tag i det där. Ja. Och är det så att ingen tar tag i det, då får man tag i det själv.
Ja, är det inte så någon är det liksom. Där, ja. Så är det någon du.
Ja.
Ja. Det var ju som John F. Kennedy sa. Om inte nu, när?
Ja.
Om inte du, vem?
Ja.
Var det så?
Jo, jag tror det var så.
Ja. Men du...
Ja.
Ja, jag tror att vi har...
fått ihop någonting med det.
Ja. Men kanske bara en sista grej om... Alltså, hur tänker du... För jag har ju skrivit mycket och stuckit ut hakan lite hur det här nya finansiella systemet kommer fungera. Hur tänker du... hur tänker du kring det?
Ja, jag tänker så här då, att centralbanker är ju faktiskt bra grejer att ha om de inte är korrumperade för enskilda intressens räkning då. Så därför man har varit noga med att försöka förklara dem till någonting annat än vad de egentligen är. Och så det är ingen dålig grej alltså. Och sen kan ju de så att säga i sin tur utgöra då clearinghouses då, alltså där man clearar internationell handel relativt varandra. Men är de i sin tur vad är det man handlar med, utan det är någon form av valuta då. Där kan man säga så här att då kan man ju säga då att det går mot internationella dragningsrätter då, vad det nu är.
Ja.
Så, och sen har varje land sin egen valuta i förhållande till det där. Och,
som en valutakorg, tänker du?
Ja, lite grann sådär. Så. Ja, och sen kommer då de här clearing, så, som vi hade under andra världskrig till exempel, då hade man då naturligtvis styrt av den här Wallenberg då, men så här, naturleveranskommittén till exempel bestämde kvoterna då på kol och koks från Tyskland i förhållande till järnmalm och till Tyskland och från Sverige. Och så här, och det där är ju inga svårigheter i dagens läge med den teknologin som finns nu, det är ju ingenting. Det är ju löjligt liksom.
Ja.
Men det här, att det ser ut som det gör beror ju mycket på att det såg ut som det gjorde tidigare och man har liksom försökt smusslat med det här skiten upp i det som är nu. Men nu går inte det i alla fall. Det går informationen för fort. Marknaden har ju varit alltid helt dum i huvudet. Nu har ju marknaden åtminstone blivit snabb. Så den hinner ju tänka efter lite grann. Även om det fortfarande är hur manipulerat som helst. Alltså. Men det kommer inte att bli... Men samtidigt så här då att det måste tas i lagom steg. Det går liksom inte att tala om, börja och säga så här, ja, snart ska allt vara transparent liksom. Ja, era personliga ekonomier också. Det gäller alla nämligen. Mm. Ja, som ska finnas med i ekonomin. Mm. Det ska vara transparent.
Ja.
Ja. Så är det inte uppstår något fusk. Och det kan man ju säga så här, det är inte alla som är helt intresserade.
Men Ryssland, de...
Men det går inte att börja där alltså.
Nej. Men det här låter ju lite som det som Ryssland gör nu. Så där ser vi ju rätt bra. För de har ju då kapat banden med alltså västerländska riksbanksystemet. Men de har ju en riksbank.
Mm.
En rysk. Och sen har de ju gått tillbaka till guldkvoten.
Ja, de har satt dit en kvot på guldet. Alltså på
rubeln. Ja, 5000 rubel per gram. Mm. Så, och då har de satt som en fast kurs mot guldet då.
Mm.
För att det ska finnas... Så, och då går det ju inte heller... och sen har de också betalat av lånen till Världsbanken.
Mm.
Så att, och sen håller de ju på att skriva av skulder nu.
Mm.
Och det har de ju gjort till Moldavien. Det har de också gjort till en mängd olika länder. Så, och det är ju det som kommer. Så att om problemet är skuldberg...
så måste det skuldavskrivningen.
Nej, då är det mer skuld som gäller. Jag var tvungen att skoja till, för jag vet att du har dragit en smak. Men det blir alltså lösningen om skuld är problemet, så är ju inte mer skuld lösningen.
Nej, det har jag sagt en gång.
Det har du sagt någon gång. Utan det är tvärtom då.
Ja.
Men du, vi kör på.
Ja, det gör vi.
Tack så mycket, Carl Norberg.
Okej, tack.
Ha det gott.
Samma. Ja.
Oj, det var för kul. Jag hade tappat den här.
Ja, nu känner du på något ljud då.